Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Varmt välkommen till ännu en MotoGP-podd. Vi står som vanligt hemma hos Andreas Mårtensson i garaget. Andreas, hur känns det så här några dagar inför premiären?
Jo, nu känns det bra igen tycker jag. Jag har ju sett fram emot att vi ska dra igång det här och sen så fick vi ett mejl under gårdagen där det stod att nej, det blir ingenting av detta. Det blir ingen Qatar på grund av coronaviruset. Det var order från högre ort att inga resor till Italien, inga resor till Asien. Och då blev man ju deppig.
Jag fick lite puls också. Jag stod i skidbacken i liften faktiskt och läste det där. Kollade om det var några uppdateringar. Ja, framförallt då skulle jag kolla om du hade någonting att säga här inför det här som vi står och gör just nu då. Och så läste jag det där och kände att nej, vad blir det här? Det blir antiklimax. Det blir inte... Nej, det kändes inte bra.
Nej, det gjorde det inte.
Men förhoppningen är att det blir avresa i alla fall, eller hur?
Ja, sen så ändrades det lite grann där någon timme senare. Så att, nu är det 6 dagar kvar till avresa. Torsdag spelar vi in detta, den 27.
Mm. Sportlåsvecka. Jag har åkt skidor, det hörde ni nyss. Försöker att gnugga in mina barn. Och ja, jag känner mig rätt ansträngd i kroppen om man ska vara ärlig. Det är inte bara att stå ut för backen. Det är ploga, det är lyfta, det är stonka en hel del faktiskt.
Så är det.
Har du vintersportat någonting själv? Det ligger ju faktiskt lite snö nu i Stockholm.
Ja, det gör ju det. Och lite pulka idag med mina små barn. Det är inte skiddags för dem än riktigt. Får vänta något år kanske.
Känns lite avlägset. Vi var inne på det innan här medan vi snackade upp oss inför inspelning. Men det här med att fara iväg, dra igång säsongen och dessutom till öknen. Och så slår det precis om och blir... riktig vinter hemma vid då.
Ja, exakt. Första gången skottade uppfarten var idag. Så att, jag vet inte. Det känns inte riktigt som att vintern har kommit. Men den har nästan försvunnit. Och nej, nu ser jag fram emot Qatar. Det ska bli kul att säsongen drar igång äntligen. Nu har det varit 2 test där man har fått känna på det lite grann. Och jag tycker det ser ut som att det kan bli faktiskt väldigt, väldigt jämnt i år.
Vi konstaterade redan när vi gjorde vår förra podd. Upplägget för den här podden är ju att gå igenom testerna framför allt. Sen också snacka Superbike VM, ska vi inte glömma bort. Premiär i helgen som kommer i Australien.
Visst är det bara om några timmar?
Ja, det är om några timmar som helgen drar igång där.
Just
det. De ligger före.
Fredag morgon.
Mm. Mm. Vi får prata vidare också om det här med coronaviruset. Det är ju faktiskt ett allvarligt läge i världen, eller rättare sagt spridningen är ju det som rapporteras mycket om, och det kommer ju kunna påverka även det här mästerskapet, och det har ju redan påverkat andra idrotter också. Och sen har vi, eller du framförallt, några filmtips inför motorsäsongen.
Absolut. Ja, de tre som jag ska tipsa om, det får man inte missa om man är MotoGP-fan men även motorsportfan.
Mm. först och främst då, testerna här. Det är färre tester än vad det har varit förr om åren. Och det gör ju de här testdagarna extra viktiga. Och nu har man alltså gjort det avslutande testet på den banan där premiären är. Det är återigen Losail International Circuit och Qatar alltså. En helt annan bantyp än Sepang där förra testet var på. Men här får vi ju nu en känsla av i alla fall vad som komma skall. Och jag tycker du ändå summerar det här redan inledningsvis med den här jämnheten och tätheten tidsmässigt. Det är ju så här som man står på tå när man läser de här listorna efter de dagarna som har varit.
Ja, man gör det. Det är faktiskt inte... Det är inte lätt tippat. Nu ska vi inte tippa här hur det går den här säsongen. Det ska vi göra i nästa podd. Men det är extremt jämnt. Tittar vi på senaste testet då. Alltså topp 18 inom en sekund. Crutchlow 18. Och det ser väldigt, väldigt lovande ut tycker jag. För en väldigt bra säsong. Och sen som vi var inne på redan i förra podden. Så är Marc Márquez. Han är inte helt 100. Honda är inte helt 100. Och det är nog någonting som krävs för att det ska bli ett bra mästerskap eller ett jämnt mästerskap. Vi kommer få se väldigt bra race i vilket fall som helst, men just att inte han drar iväg poängmässigt, och det finns faktiskt som att säga, det finns förutsättningar för att han inte gör det.
Mm. Dels då operationen och axelskadan, det har han sagt att han inte är fullt återställd, och han framförallt de här hans signumräddningar och när han pressar med armbågen och sådana saker har han inte riktigt lika lätt att göra åt det hållet som han är opererad på i alla fall.
Någon typ av nervskada som han åkte på denna gången, och det gjorde han ju inte förra säsongen, och då opererade han andra axeln och då fick han inte det här problemet, men det var någonting i den här operationen som kanske inte gick riktigt helt enligt plan. Och de skadade en nerv, och då måste han bygga upp musklerna runt omkring. Men det räcker inte riktigt för Márquez och hans känsla, verkar det som. Han hade flera krascher även i Qatar, så att det stör honom. Och det var vi också inne på förra podden när det gäller just Honda, att Crutchlow sa att den här cykeln hade ännu mindre känsla för framhjulet. Och det är ju en sån sak som faktiskt kan avgöra det här mästerskapet, för att vi vet att Márquez kör mycket på... Alltså han får många framhjulsläpp, han red ut dem, han kör mycket på framhjulet. Om man har bara det yttersta lite mindre känsla och han går omkull några gånger istället, ja, men då är det helt öppet. Fullständigt helt öppet.
Jag tänker dels om man går omkull på race, men också den här möjligheten eller risken ska vi säga att skadas. För jag menar, vi såg några ganska häftiga krascher även under fjolåret där det kan ju smälla i ordentligt. Och...
Ja.
Det går fort när det går fel.
Ja, så är det.
Ja, det är Honda och problem där. Och det ser vi alltså tydligt då. Och Márquez har ju varit den före som har lyft och gjort Hondas resultat mer eller mindre ensam. Du nämner Crutchlow här, men Nakagami också opererade här inför säsong. Och han tog ju ännu större höjd med sin operation, men är inte heller helt återställd.
Nej, han hoppade ju till och med av sista racen förra säsongen för att få ytterligare tid, men... Det verkar inte vara 100 för Nakagami heller. Och sen har vi Alex Márquez som är i rookie-klassen och gjort det bra hittills. Inget snack om den saken, men han kommer ju inte att utmana mästerskapet eller vara någon ledande för oss Honda, utan det är ju Marc Márquez som kommer vara det. Det är inget snack om den saken. Och som sagt, det borde oroa lite. Nu fick de ordning på det lite grann den tredje dagen. Första två dagarna så kändes de helt off-pace. Sen så byttes det lite kåpdelar och lite olika aerolösningar från Nakagamis för fjolårs hoj till årets hoj, och sen gjorde lite back-to-back-tester. Och sen när testet väl var slut, ja, men då var ju Marc Márquez ganska nöjd ändå med testet. Och slutar här på en sjunde plats, gör han nu bara 3/10 efter på snabbaste varvtid. Men tittar man på race-pacen så var han faktiskt lite längre efter.
Men det är också lite oroväckande tycker jag då för Honda och Hondas del att gå tillbaka sista testdagen. Och men då borde ju mycket vara på plats inför säsongen, och då börjar man laborera och gå tillbaka till någonting som har varit. Det är inte riktigt, det har inte varit Hondas melodi tidigare i alla fall att göra så.
Nej, det är ju ett tecken på att inte det står rätt till riktigt, att man måste göra såna dramatiska förändringar sista dagen. Men som sagt, det som oroar Honda mest och borde oroa Márquez, det är just den här känslan för framhjulet och just styrkan han har i axeln. För det är som sagt, det är bättre i så fall att vara någon tiondel för långsam än att behöva köra på den här gränsen och vara ytterst nära på att krascha hela tiden. För till slut kommer krascher och då nollar man.
Mm.
Och då får man problem.
Ja, jag är med dig där. Det kan verkligen öppna upp mästerskapet på ett helt annat sätt. Och vi såg ju samtidigt vilken press han hade i olika race under fjolåret. Av olika förare i princip då. Men det finns ju ett helt koppel med förare bakom som kan komma och utmana under hela säsongen.
Det sa vi i förra podden också. Att det var en supersäsong av Marquez. 420 poäng och han vann eller kom tvåa förutom alla race utom ett då. Men det var också väldigt täta race. Många gånger som avgjordes på mållinjen. Och det var några gånger förlorade han. Några gånger vann han. Sen visst, det var några race han var helt överlägsen. Aragon till exempel och Sachsenring. Och han var ju överlägsen också på Kota men innan han kraschade där. Och Argentina och sådär. Så att det finns några race han är helt överlägsen. Men en nolla i de racen, och då öppnar det upp.
Mm. Ja, är vi nöjda med Honda där för stunden? Yamaha, om man nu ska ta andra änden på vågskålen där. För att jag tycker lite grann att det är de här två märkena som man får balansera mot varandra. Och där har ju Yamaha tagit kommandot både med föruppsättning, det gick vi igenom noggrant i förra podden. Men också ser ut som utveckling på hojarna. Och nu är ju alla förarna snabba och Rossi är den som är minst snabb utav dem kanske.
Ja, Rossi var ju den som var fjärde Yamaha. Han var på 12:e plats, men han var också bara ungefär 5/10 efter täten. Och toppade gjorde Vinales. Tvåa var Morbidelli, trea var Quartararo. Så det var trippelt Yamaha alltså i topp på sista testet, totalt sett. Så att, nej, men de har gjort läxan, känner jag, Yamaha. Sen vet vi att Vinales, framförallt, han är ju kungen av test. Han måste också omsätta det i bra resultat. Vi vet hans svårighet i inledningen av racet, hans svårigheter med att kvala, hans svårigheter med att köra om. Det behöver han inte göra någonting utav de sakerna under ett test. Så att det får vi avvakta och se hur det fungerar. Men det ser ju lovande ut. Det är inget snack.
Nej. Och då båda förarna där för Petronas Yamaha, lite förvånade kanske att Morbidelli klipper till och är snabbare än Quartararo, som också är en både bra racer visade han förra året, men också extremt snabb på enstaka varv.
Ja, exakt. Men det var som vi pratade om förra gången också, att han har ett litet psykologiskt dilemma där att ta tag i själv. Och vänder han det till sin fördel, ja men då är han snabb. Alltså han är världsmästare i Moto2, så att han är ingen dålig förare. Det är inte Quartararo, och han är inte världsmästare i någon klass. Han har knappt vunnit ett race i VM-sammanhang.
Nej, det är sant. Det är sant.
Så att det finns en skillnad de två emellan när det gäller. Så vänder Morbidelli detta till sin fördel, men då kommer han bli giftig. Inget snack om den saken.
En tanke som jag får här nu, för nu har vi sett Rossi då som nummer 4, i alla fall avslutande testet här. Han har inte toppat något av testerna av Yamaha-förarna. Och är det så att hans ord, nu när vi vet att han är på väg ut ur fabriksteamet, är hans ord kring utveckling och kring cykeln, är det lite mindre värt i år, tror du, än tidigare?
Ja, det är ju en jättebra fråga.
För de har ju inte varit de har inte varit inne på samma spår alltid, han och Vinales, så då har de ju testat lite olika spår här. Det var ett par år sedan där de laborerade Yamaha under säsong.
Ja, det var det. Det beror nog lite på Quartararos synpunkter. Går han på Vinales linje, men då kanske de spolierar liksom Rossis åsikt lite grann. Men blir det inte så, utan han säger samma sak som Quartararo och Rossi säger samma sak, då försöker de nog göra någon kompromiss däremellan. Så det beror nog lite på, men det är klart att hans ord inte väger tyngst i Yamaha längre. Så är det.
Nej, och intressant också tycker jag, bara för att inte avsluta, men ja, det är klart att man tänker så här, hur kommer fortsättningen se ut då efter nästkommande år också, men det får vi väl utveckla längre fram, tänker jag.
Ja.
Och då
ja.
Tänker jag alltså på Rossis framtid, vad han kommer exakt att bestämma sig för.
Ja, exakt. Det är ingen som vet det riktigt, var det kommer landa någonstans, om man fortsätter eller inte. Men klart är i alla fall att han gör sin sista säsong i Fabriks Yamaha. Sen kan det ju bli fabriksmaterial och Yamaha för honom nästa år också, men inte i Monster Yamaha team.
Nej.
En annan sak med Petronas Yamaha. De har en ny sponsor, en svensk sponsor i år. Monitor, skomärke som kommer gå in och sponsra teamet. Kul tycker jag med svenska inblandningar i MotoGP.
Absolut, jätteroligt är det, och det är ju högintressant team också. Det är ju redan svensk intresse i teamet där, ja, med Stigefeldt.
Ja, exakt. Och så en svensk sponsor på det. Så att, nej, men det är kul.
Mm, absolut. Den här halvsekunden då som skiljer Yamaha-förarna åt då, den blir högintressant när det drar ihop sig för race och race-distans på riktigt. För det här vi snackar om nu, det är ju ändå enstaka varv fortfarande. Vi har inte pratat så mycket race-simulationer, även om Yamaha ser starka ut även där.
Ja, nej, men det gör de. Men det känns som att de måste vara lite snabbare än alla andra för att ha en chans att vinna racen. För att om det bara skiljer någon tiondel till deras fördel så kommer de inte kunna bygga upp en så pass stor lucka, för de lider fortfarande av mindre effekt och lägre toppfart på rakan än vad Honda och Ducati gör, och till viss del Suzuki också faktiskt. Så att toppa testen, ja, det kan man göra, men du måste toppa med lite mer än bara några hundradelar om du är Yamaha-förare. För jag tror inte att till exempel Dovizioso eller Marquez eller vem det nu är kommer släppa ifrån om det bara handlar om enskilda, ja, någon tiondel. Liksom.
Nej. Och då får man ju dessutom lägga till Vinales svårigheter, särskilt Vinales svårigheter med omkörningen. Han har ju inte varit någon fantom i de här man-mot-man-fighterna.
Nej, det har han inte varit. Och sen även Rossis där som har problem med att få däcken och hålla hela distansen. Han tycker att det är väldigt konstigt om man jämför med sina Yamaha-kollegor att bakdäcken inte håller den distansen som de gör för sina teamkollegor. Så att det är också någonting som oroar. Sen har ju däcken fått mycket lovord, det nya bakdäcket som är med mer fäste och håller längre och sådär, men lite konstigt det där för oss ändå att han inte får, för det har så det varit ganska länge nu.
Jag tycker också det är märkligt, han har ju annars, vi var ju inne på historik för någon podd sen här med utveckling på hojar, och han har ju varit med under hela den här eran och varit en mästare just på att ändra körstil, ändra sig efter... Han har gjort det som har krävts utav under respektive era på något vis. Men det här, ja, som du säger, det har återkommit och han har inte lyckats lösa det ännu.
Kan du ha någonting med hans storlek då?
Ja,
möjligt. Han är dock lite större än vad Vinales är.
Ja, det är han. Han är både längre och lite tyngre då. Även om han inte är tung för sin längd så är han ju... Ja, han är storleken större, det är, ja, riktigt. Det är. Å andra sidan, Quartararo är inte så liten heller.
Nej.
Ja.
Det beror på vad man menar med lite.
Ja, jag som aldrig känner mig stor, jag känner mig i alla fall stor i en MotoGP-depå.
Ja, det gör man.
Det är kul. Det är, ja, kul
speciellt, vem är minst? Är det Dovig? Tror vi att han är minst?
Ja, när inte Pedrosa kör längre. Ja. Pedrosa skulle jag ju sagt innan.
Jo, men han kör ju som sagt inte längre.
Gino Borsoi.
Ja, han är också rätt liten.
Han är liten. Nej, men det är, av MotoGP, ja, det är nog som du säger. Dovizioso är inte stor heller.
Nej.
Varken lång eller tung.
Nej. Nej, det ser rätt roligt ut. Han och Petrucci, de går hand i hand, tänkte jag säga. Men de går jämte varandra. Ja. Men vi får se. Nästa torsdag, då är det fotografering på startplattan i Qatar.
Ja, då kan vi jämföra.
Då kan man jämföra alla förare.
Vinterformen.
Ja, exakt. Hur är din vinterform då?
Ja, men den är faktiskt hyfsad. Jag vet inte vad jag ska säga, men jag känner mig faktiskt hyfsad i form, även om jag inte hinner träna riktigt som jag ska. Men på något vis så tar det väl energi att hålla igång fyra ungar och en sån här skidvecka. Jag tror inte, jag kan nog inte säga att jag har gått upp direkt i någon viktklass.
Nej, det gör man nog inte.
Jag tror inte det. Nej, vi får se när skinnstället ska på. Det blir ju faktiskt, det blir ju en bordvarv i Qatar, det blir spännande.
Mm.
Det är då man får det här, för skinnstället är ju faktiskt lika stort.
Det brukar vara det.
Men känslan är inte alltid det.
Känslan är inte krymper.
Ja, det får visa sig när det ska dras upp blixtlåset.
Ja.
Men du, fortsatt med hojarna här. Nu har vi varit inte på Honda, Yamaha. Växla över förarmässigt här nu till Ducati. Kanske läge att säga någonting om dem också efter testerna. De är ju fortsatt i framkant när det gäller teknik i alla fall.
Ja, det är de verkligen. De hittar på någon ny lösning där nu som sänker bakänden ut i svängarna som de har haft tidigare sedan Thailand sa i alla fall.
Visst är det Miller som
Jack
är Miller.
Fri? Ja, frispråkig. Ja.
Men du, den här sänkningen då? Det får du nästan förklara som är mer tekniskt bevandrad. Vad gör det med cykeln ut ur en sväng?
Ja, alltså generellt sett när man sänker bakänden så får man ju lite mer grepp. Men det är ju inte bara att sänka bakänden, för ofta så styr den ju lite sämre. Så att det beror nog på hur de kan använda detta. Kan de nog inte använda i alla svängar, utan man får nog ta det i vissa svängar där det funkar att använda det. För att man kan inte lägga in det för tidigt, för då styr inte cykeln som sagt. Utan det måste vara i vissa svängar helt enkelt när man vill ha det här fästet. Och sen vill man ju ha fästet på rätt ställe. Det viktigaste att få fäste bak är ju just i accelerationsfasen, alltså i första fasen, det första edge grip. Det är ju det absolut viktigaste, att kunna lägga på gas så tidigt som möjligt. Sen i slutet av accelerationen så är det inte så jättenoga, även fast det är länge, om du har bra fäste eller inte. Utan det viktigaste är ju i början. Och jag tror inte man kan använda den hela tiden. Och sen är ju frågan om, ja, det blir ju ett moment till också för föraren som man kommer ihåg.
Mm. Och du har redan tryckts på fel knappar just i Ducati-gänget där.
Ja, men exakt.
Var det inte Miller just?
Jo, just det. Det var just Miller i, var det inte i Thailand också? Jag tror det var det. Som det hände någonting på griden och han fick rulla åt sidan. Ja. Och det var just på grund av...
Ja, då var det den här hole-shot-devicen han skulle hålla på med. Eller vad skulle han göra för någonting?
Det var det kanske.
Han skulle sänka framändan där, eller vad de skulle göra. Nej, jag minns inte vad det var nu.
Det var bakänden också, tror jag.
Ja, det kanske var,
ja. Ja, det var, jag tror det var den här mojängen.
Ja, feltryckning.
Ja, och det blev ju kostsamt.
Mm.
Väldigt, väldigt kostsamt.
Men intressant tycker jag ändå med Ducati där, som ändå, de har rätt innovativa grejer att presentera. Och
grejen är att alla följer efter. Som på Yamaha nu så var det Hotshot Device även på den. Honda hade också något liknande. Suzuki hade de också någonting. Jag tror nästan det. Så nu har nästan alla fabrikater, det är väl i förstadiet på de andra märkena, men Ducatin är ju redo, den har ju visats redan i race-sammanhang.
Mm. Och också gett fördelar, får vi säga. Det har ju varit en bra hjälp i startögonblicken för förarna.
Ja.
Vad vi tror, men det å andra sidan har de mycket motor också.
Exakt, de har mycket effekt, så att det är svårt att säga om att de startar så pass bra att det just beror på det, för de startade ju bra innan den här Hold Shot Device också. Men det är klart att jag tittade på några starter här under förra säsongen i reprisen bara för några dagar sedan, och alltså Dovi, han gör ju riktigt, riktigt bra starter, alltså riktigt, riktigt bra starter. Kommer iväg från griden super, super bra, ibland tar han 4-5 platser liksom. Mm. Det kan vara extremt viktigt det där.
Hur var du själv att starta, minst?
Nej, jag var värdelös.
Gjorde du någon starter någon annan gång än i race-sammanhang? Var
ja.
Fulkörde på nätet en annan gång, eller?
Ja, nej, jag hade ju så pass bra så att jag kunde köra på understock ganska mycket.
Ja, och träna starter.
Ja, ja.
Men vad var det
själva? Nej, jag var värdelös på det då. Jag fick till det lite sen, men det är en speciell teknik faktiskt. Och några som man vet var bra, de hade ju kört gata innan och kört mycket rödljus liksom, och lärt sig på det sättet.
Ja, men det jag skulle komma till, jag körde lite sånt där och lite street race och grejer. Jag var hyfsad att starta faktiskt.
Ja.
Och vi hade ju inga hjälpmedel, så där var det ju på något vis känsla, inte... gas, koppling, och det är lite hur man sitter på cykeln också, såklart.
Ja, jag hade inte heller några hjälpmedel när jag startade. Det där med launch controller kom ju precis där jag la av och kör 2013, och det fanns ju på vissa hojar då, men inte på alla. Och man fick inte ha det heller om det inte fanns från början, och det var egentligen typ Kavan som hade på min tid.
Men där är ju svårt att säga också hur mycket det gör för respektive fabrikat, de här hjälpmedlen, och hur mycket som är kvar till föraren att avgöra. Det har jag inte någon uppfattning om faktiskt.
Nej.
Men det är klart, man ska vara med också. Man ska ju vara med också när lamporna släcks. Och där har vi
men det är ju det lilla, känner jag. Alltså reaktionstiden, det är ju inte lika viktigt med reaktionstiden här som i Speedway till exempel. Nej. Där är ju reaktionstiden viktig. Det är det ju inte på samma sätt i MotoGP eller i road racing. Utan det är ju mer igångsättning, ner med effekten.
För där har man ju också i race, MotoGP här är det ju en bit fram också till första säng.
Ja.
Och vissa gånger ganska långt.
Ja, exakt. Och det har ju ducken ofta fördel.
Ja, intressant i alla fall. Men vad tror du annars kring Ducati här nu? Eller det man kan utläsa från sista testet här, vad säger det kring deras status?
Nej, ungefär som förra året skulle jag vilja påstå. Jag ser varken någon att de har tagit ett stort kliv framåt jämfört med de andra, eller stort kliv bakåt. Utan jag tycker att det är ganska, ganska som förra året. Nej, men jag vet inte riktigt vad jag har Ducke fortfarande. Vi måste avvakta första racet för att veta riktigt vad vi har dem. Men Miller, Petrucci, Dovi, Bagnaia.
Mm. Men med bra material också rakt
igenom. Exakt. Ja, men så är det. Så är det. Men de andra har också, de är bra alltså. Yamaha, Suzuki och Marquez är bra alltså. Så att det kommer bli en en tuff nöt för Ducati tror jag i år. Jag tror det kommer bli tuffare för Ducati i år än vad det har varit nu de senaste säsongerna.
Det har känslan varit det. Det har blandat lite mera där bakom Marcus Dovizioso, så har det varit flera före som har varit med upp och snurrat i resultatlistorna.
Och kunnat utmana Dovi.
Ja.
Så att, ja, jag tror Dovi får det hett om öronen faktiskt. Jag hoppas ändå att han kan ta sig samman. Han har nu 3 gånger silvermedalj. Jag tycker det var kul om han kunde verkligen bita i.
En VM-titel så långt i karriären. Mm. Det var länge sedan. Jag kommer inte ens ihåg vilket år det var.
2004-2005 var det.
Just det, så var det.
Mm. Ja. Nej, det är ett tag sedan.
Ja, det är 3 fabrikat. Ja. Vad säger vi? Eller vad säger vi?
Så vi tar Suzuki också?
Ja, det är Suzuki som jag tycker måste nämnas. För de är ju fortsatt, det är bara 2 förare. Det är Rins och det är Mir. Ja. Och vassa, både testmässigt, resultatmässigt här och racedistansmässigt. Känslan är att de kanske är lite närmare, ytterligare lite närmare toppen nu, eller?
Ja, så är känslan. Rins 4, Mir 6. Steg framåt med deras silverblåa lack som de kommer köra med i år.
Och det var jubileumslack som är... Var det 30 år eller 40 eller 50 eller hur gammalt?
50.
50 kan det till och med ha varit. Ja.
Ja. 30 år, då är vi nästan på Kenny Roberts tid. Alltså junior.
Ja. Säg inte så där.
20 påminner. Bara dock.
Vad sa du?
20 år 2000.
Ja. Då vann han med
det var sista Suzuki. Ja, det var sista Suzuki segern i senaste.
Men du säger det jag vad heter tänker på det med effekten där. Suzuki är alltså aningen vassare än Yamaha nu för tillfället också rakt fram. Plus då de här som jag sett starka eller styrkorna i svängar och hanterbarhet. Den känns, när det stämmer för Suzuki-förarna så känns den väldigt lättkörd.
Ja, det gör den. Sen är ju frågan vad vi har Rins någonstans. Jag vet inte riktigt, för Rins är ju ändå den snabbare utav de 2. Det är inget att säga om den saken. 2 segrar förra året. Silverstone och Kota.
Mm.
Så att, nej men han måste bli lite jämnare. Rins. Det är det jag känner.
Och kvala lite bättre kanske.
Ja, kval. Absolut. Det var bra du sa. Kval. Mm. Kval lite bättre och bli lite jämnare rent generellt. Så att han är bra på racen. Är bra på liv i däcken. Suzuki är bra på det. Och Rins är bra på det. Men lite för ojämn. Mm. Går lite upp och ner. Svajigt.
Jag är spänd också på Mir där med om han nu får vara hel en full säsong och så har han mer erfarenhet. De kanske kan ta varandra en nivå upp också tillsammans.
Ja, det är inte alls omöjligt. Det är faktiskt inte alls omöjligt. Mir är en talang, men jag ser dock fortfarande Rins som steget vassare.
Mm. Vilket han också har visat här på testerna.
Ja, det har jag gjort.
2 märken kvar då, KTM och Aprilia. Och KTM, där var det ju stort utropstecken får vi säga då med den förare som var snabbast utav de 4 aktuella. Det var inte den förväntade i alla fall.
Nej, det var det inte, utan det var Brad Binder som var snabbast. Och ja, var ska det här sluta för Brad Binder?
Det är stora utropstecken måste vi säga då, för han var snabbaste, han var bästa rookie överhuvudtaget på testet. Och han var snabbast utav KTM-förarna där. Och ja, det, någonting har ju, det har ju känts som när man tittar på hans körstil i Moto 2 att det här kan vara någonting för KTM i MotoGP. För han är så aggressiv och så hård som, lite som vi ser Paul Espargaro är.
Ja, men det är han. Och det är precis vad KTM behöver helt enkelt. Det är just den här aggressiva körningen som Binder bjuder på. Jag är jättespänd på Binder. Vi har ju pratat om Binder i många säsonger att han är riktigt vass och kommer att vara riktigt vass.
Ja, det blir spännande att följa i alla fall. Men klart är ju också att de har gjort ett steg framåt utvecklingsmässigt, KTM-cyklarna. Det har de ju gjort nu under den tiden de har funnits i MotoGP. Men den här sista biten är ju svårare att göra. Det har vi ju varit inne på tidigare.
Ja, men så är det. Så är det. Nej, men jättespännande att följa. Brad Binder. Och frågan är om inte Oliveira får se upp ändå. Nu sitter Oliveira fortfarande då i satellitteamet. Binder hoppar ju över satellitteamet i och med Sarkos farväl. Frågan är om inte Binder ändå kommer vara vassare än Oliveira. Vi gav mycket plus till Oliveira. Jag gjorde åtminstone under förra säsongen, men frågan är om inte Binder kommer överträffa det.
Mm. Ja, det första testerna visar ju det i alla fall.
Ja, det gör det faktiskt. Mm. Det gör det.
Ja, det är nyfiken att se hur det kommer att utvecklas, och också det här med att tiderna är så pass jämna som de är här nu med alla sex fabrikaten också. Aprilia med stor förändring till den här säsongen. En helt ny cykel helt enkelt som Aleix Espargaró kommer att få bära fram framför allt, får vi säga.
Ja, nej, men så är det. Den ser ju mycket bättre ut den här cykeln än vad den gjorde förra säsongen. Och frågan är ju vad som händer med Andrea Iannone. Det skulle ta 10 dagar ifrån den där datumet där det var förhör med honom. Men vi har inte fått reda på någonting sen dess. Det är helt locket på, så att ja, vi vet ju inte, men troligtvis kör han ju inte nästa helg i Qatar. Jag kan knappt tänka mig det.
Nej, och då är det Bradley Smith som den aktuella föraren, eller hur?
Ja, så är det.
Sen kan vi ju säga det också, att man har ju signat Lorenzo Savadori som testförare, och det kanske säger någonting också i det här.
Jo, det gör det. Att han ska ta över Bradley Smiths styrning där då, som testförare, medan Smith ska ta klivit upp som ordinarie förare. Vi får väl se helt enkelt vad det slutar.
Ja, avslutande testerna i Qatar alltså, och mer inför racet i nästa MotoGP på.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently: Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
MotoGP-podden tillbaka med Lion Mårtensson, och dessutom en gäst, för nu ska vi prata Superbike VM, och det är knappt vi kan säga gäst. Det känns som ständig medlem i den här podden. Sandy Berlin, välkommen.
Ja, tack, kul. Jag var ju med förra året också innan första Superbike-premiären i Australien. Och det är den som står för dörren. Phillip Island 2020, och startfältet är väl inte större än förra året, men det är väldigt spännande för att det är tätt efter de här inledande testerna. Ni har väl också tittat lite grann. Mårtensson vet jag har kollat lite grann på tiderna från Phillip Island.
Jag har tittat lite grann. Ja, vi har ju svensk intresse i supersport. Mm. Det får mig lite mer intresserad faktiskt med Kristoffer Bergman.
Jag är intresserad också av banan. Banan som sådan är ju perfekt att lägga en premiär på. För vi vet ju också att racingen på Phillip Island är alltid jämn och alltid bjuder på ja, lite överraskning får vi väl säga. Och sen lite omstuvningar i team i förhållande. Ja, jag tänker på fabriksteamen nu då, med lite nya förare där. Det blir riktigt bra helg tror jag som drar igång om bara några timmar.
Ja. Jag har inte sett någon prognos på vädret. Det kan ju vara lite lynnigt på Phillip Island, minst sagt. Det har vi ju sett flera gånger. Men racingen som sagt väldigt bra underhållande. Banans layout. Och det här är också en av banorna som superbike-hojarna inte åker så jättemycket långsammare än MotoGP-cyklarna. Det har väl med den här svepande, snabba bansträckningen att göra att de håller bra tider i jämförelse också. De ligger väl strax över 1.30 och tuggar de här killarna. Så att, men ja, det, jag ser fram emot premiären. Tyvärr kommer vi inte kommentera på svenska i år heller. Vi har fått mejl, jag och Peter som normalt har suttit där under 2 decennier tänkte jag säga. De har inte budget. Det är OS och det är mycket fotboll på Discovery Networks agenda. Så att de korvörerna de stoppade i våra fickor ska de spara in helt enkelt. Tråkigt, speciellt nu som Andreas nämnde att Kristoffer Bergman i supersportklassen och som svensk kommentator försöker man givetvis lyfta svenska förarna lite extra.
Ja, för det är lite nålsöga att ta sig in i VM-sammanhang. Vi vet att Kristoffer har kört internationellt såklart i Endurance-VM. Han har kört med i de här stockklasserna sen tidigare som har gått ihop med Superbike. Men nu då full säsong i Supersport. Och vad säger du och Andreas också då om Kristoffers chanser under den här säsongen?
Om jag ska börja då som pratar lite grann. Jag har vetat om det här rätt länge för att det här var en hintad redan på Suzuka i Japan att de hade pratat om den här satsningen, men det var ju inte officiellt då att Wojcik, det här polska teamet, den killen var intresserad av att köra Kristoffer i ett encykelteam. Han åker ju på den här Yamaha R6 som, det har ju nästan blivit lite Yamaha Cup i Supersport VM tyvärr ska jag säga då, men han sitter på absolut rätt cykel och jag tror också att han kommer ha bra prestanda på cykeln. Så att nu är det upp till Kristoffer. Ska han bli en stjärna i roadracingen i Supersport VM, då är det år det gäller. Endurance VM, det är ju en klass han alltid kan falla tillbaka till. Där har ju du erfarenhet, Tobbe, och där kan man ju köra många år även när man kanske har lämnat i toppen i racingklassen.
Ja, där finns det ju dels de här yngre förarna som plockas upp för att få mil i kroppen och sen så ser man de som håller på att gå tillbaka i karriären och fortfarande vill köra mycket motorcykel som kan vara snabba länge, och där är ju också mycket erfarenheten som spelar in. Och ja, det är intressant som du säger att falla tillbaka på det, men just de här supersportracen där, tittar man på tiderna där från testerna så är det ju mycket GP-förare som han kommer att fightas med, Kristoffer Bergman, och det är GP-förare från olika klasser dessutom som på något vis trattas ner till supersportklassen som det ser ut just nu då.
Ja, lite intressanta namn. Regerande världsmästaren Krumenacher, han kör för MV Agusta i år, han har alltså bytt från Yamaha, och en kille som ni känner till, Ken Uccio, har ju hoppat in i Perchetti-teamet, kör en Kawasaki där. Och det är mycket Kenzo Foglus förtjänst att han finns där. Turkisk medborgare och så vidare och vill ju hjälpa honom. Så supersportklassen, den är alltid underhållande. Jag tror också de här lite effektsvagare cyklarna och de här lite, att det är lite mönster i däcken och kan sladda lite vildare. Det blir bra racing. Men om vi skulle blicka lite grann på superbiken då. Den är också högintressant. Honda har ju äntligen kammat sig och ställer upp en fabrikssatsning, Andreas.
Ja, det var väl på tiden att de kom med en ny cykel här nu. Och ja, Haslam, Bautista värvade dem från Ducati. Bautista som var världsmästare efter halva förra säsongen, men sen gick det inte hela vägen ändå. Utan Rea tog ju det till slut. Och kul att Honda förhoppningsvis då får ett uppsving nu.
Jag är nyfiken på att se hur Bautista ställer om här nu till rad 4. Det är inte säkert att det är så lätt att göra det. Där har ju Haslam betydligt mer erfarenhet faktiskt.
Ja, det har han definitivt.
Så visar ju testerna också nu. I början har ju Haslam, eller det vi har sett de här dagarna från Phillip Island, så är det Haslam som har toppat i det teamet.
Ja, det är det. Haslam har varit 5 efter testdagarna. Bautista har varit 10. Det skiljer 6 tiondelar de två emellan. Så att, nej, men det har varit Haslam som har varit steget vassare än Bautista. Och ja, vi får väl se helt enkelt om Bautista kan få ordning på grejerna. Få ordning på sig själv. Och prestera.
En annan spännande grej är ju den regerande brittiska superbike-mästaren som är eran gamla kombatant från MotoGP, Scott Redding, som alltså vann brittiska mästerskapet på en Ducati och värvades då till fabriksteamet då när Bautista inte skrev på igen. Vad tror ni om hans chanser?
Goda.
Mm, jag säger detsamma. Han var ju supervass i brittiska och dessutom då med erfarenheter från MotoGP som inte är allt för långt tillbaka. Jag tror också han kommer vara vass i år i Superbike-VM.
Ja, alltså han är ju en av dem som på allvar kan utmana Rea, så vill jag säga.
Och en annan intressant grej är också att Lowe som har varit för fabriks Yamaha är nu hos Kawasaki. Man kan säga att han har bytt plats med Toprak Raskatioglu, den här unge turken som vann tävlingar förra året i Prochette-teamet som är ett satellitteam. Kör alltså full fabriks i år. Och då har Sam Lowes helt enkelt fått kliva åt sidan. Men han tog ingen dålig styrning för han var ju teamkompis med Rea i fabriksteamet istället. Mm. Som Haslam fick lämna. Så att, det är mycket rokader i år i Superbike-VM.
Ska bara poängtera det en gång till. Alex Lowes, inte Sam Lowes. Ja, Sam Lowes i Moto2,
ja,
tvillingbror med Alex Lowes som vi pratar om här i Superbike-VM.
De kanske kan ta varandras styrning.
Det tror jag de kan göra. Det är en bra idé.
Kanske ingen som reagerar om
nej,
de
är
på...
Nej. Det är samma fingeravtryck och DNA i samfållan ändå.
Ja, exakt. Och samfållan är ju tyvärr någonting som båda de här killarna har en vana att vara. Jag tycker i och för sig Alex Lowes var lite mindre omkull förra året. Men och att de inte slår sig de här killarna heller. Det måste vara riktiga gummigubbar de där som sprattlar upp igen.
Ja, det känns så faktiskt. Ja, men det är intressanta rokader där. Men återigen, Ray är alltså snabbast efter testerna. Och det har ju varit han som alla måste mäta sig mot de senaste säsongerna. Är han så vass han? Ja, vass vet vi. Men trots det här, som du säger nu, Sander, med nya förare, rokader och dessutom Honda in. Kan han ta en titel till?
Det tror jag absolut. Han kan de här banorna som sin egen inneficka. Så att, räkna aldrig bort honom. Han är, dessutom jämförra året så drabbades han ju inte av panik eller hybris när Bautista radade upp 11 segrar i inledningen. Utan han tog andra platser. Det var någon tredje plats på Assen efter Van der Mark. Men sen så var han där och åt upp avståndet. Och så fort Bautista började krascha och nolla, då var han i kapp och förbi. Och han vann rätt stort till slut. Mästerskapet ska vara klart för oss. Men jag vill också höja ett varningens finger för Loris Bass. Han kom in mitt i säsongen förra året på en Tenkate Yamaha. Tenkate som alltså la ner när de förlorade sitt samarbete med Honda. Men kom tillbaka mitt i säsongen förra året med Yamaha. De skulle ha kört två cyklar år men hittade väl inte finansiering för det då. Men Loris Bass, också en kille som vi vet kan köra motorcykel.
Och det var ju faktiskt en av de förarna som, visst var det här under vår tid Andreas, när Bass fick kliva åt sidan i MotoGP. Det kändes inte som att han var den, det kändes som att han gott kunde ha fått köra vidare i MotoGP då tycker jag.
Men det kom en annan fransman in där som var lite... hetare Sarko.
Ja,
så att, jag kände så också för han gjorde inga dåliga resultat. Han hade inte den värsta cykeln och Bass kan och Bass är livsfarlig om det är stökiga väderförhållanden. Det minsta fuktigt ute eller hänger i luften då höjer han sig en nivå extra. Det är hans stora grej. Jag tror han har två segrar i Superbike-VM sen sin tid hos Fabriks Kawasaki.
Men styrkeförhållandet annars då mellan cyklarna här då? Kawasaki nämner vi, Yamaha, Ducati vet vi starka, men sen då Honda in, är det fyra fabrikat som
BMW
kan
också
komma och vinna? Ja, men jag tänkte på som kan komma och vinna.
Det ska vi låta vara osagt för att BMW kom ju förra året med en ny cykel. Tom Sykes visade att han gjorde jättebra ifrån sig på cykeln direkt, dock hade man inte effekten. Till i år så har man dessutom fått över Eugene Laverty. Och cykeln är utvecklad. Så att, räkna inte bort BMW. De är tillbaka för att vara med och slåss i toppen i alla fall.
Mm, intressant. Och bara timmar bort alltså till premiären.
Ja, jag tycker det ska bli... Jag tycker det ser intressant ut faktiskt. Superbike-mästerskapet i år. Mm. Jag hoppas det blir jämnt också.
Och trots att inte vi kommenterar så sänds allting live på Eurosport och Eurosport 2. Så att ni får själva hålla koll på tablåerna på hemsidan. Men jag tycker absolut inte ni ska missa. Det är en bra uppvärmning inför MotoGP-premiären om en och en halv vecka.
Mm. Riktigt nära. Drar ihop sig ordentligt. Och ja, någonting mer att säga inför Superbike-premiären? Talande tystnad.
Talande tystnad. Nej, men spännande. Söndag morgon är det som gäller. Jag kommer se det.
Mm. I så fall tycker jag vi byter till nästa ämne i så fall. Då. Och det här kan ju faktiskt påverka både Superbike och MotoGP. Och vi vet att det redan har påverkat andra sporter runt om i världen. Och framförallt resandet i världen. Och det är det här coronaviruset. Nu får vi ju då ikläda oss roller som riktiga lekmän här, eller hur, Andreas?
Ja, det.
Kanske Sandy också, jag vet inte. Vad du, har du någon doktorsgrad i?
Nej, men Allstar Corona hette ju ett superbike-team, kommer ni ihåg det?
Ja, Suzuki.
Ja, det minns jag väl.
Ja. Men det är inte det riktigt men det var, corona det är inte vi ska prata om.
Är det ett virus? Det är därför man mår dåligt av det?
Man mår dåligt av dem också, för man dricker för många av dem där.
Ja, corona. Det kanske är så.
Nej, men det där är ju inte att leka med. Det är ju inte roligt. Det är mycket restriktioner ute just nu också.
Men vad kan vi säga då? Jo, vi vet ju i alla fall så mycket som att ursprunget Kina, och där har man begränsat smittspridningen väldigt mycket. Du, Andreas, hade ju kollat lite aktuella siffror där och sagt att det planar ut. Men samtidigt så ser vi fall runt om i världen. Och det som är närmast oss och där det har varit många fall, det är ju Italien.
Ja, norra Italien fick ju ett utbrott här för några dagar sedan, och det är väl det som oroar just nu i alla fall i MotoGP-depån. Qatar har inget fall än så länge. Thailand har, för Thailand är ju deltävling 2 och sen är det USA som är deltävling 3. Och de har ju sagt att både Qatar och Thailand ska gå precis som vanligt. De har gått ut med pressrelease om det. Så då får vi hoppas att det stämmer. Men vi vet också att italienska team, japanska team har rått sina teammedlemmar, MotoGP-teamen, att vara kvar i Qatar de här 1,5 vecka från testet som var förra veckan till racet som är då nästa vecka. Om då Qatar inför några restriktioner för till exempel italienare, att de ska vara i karantän i 14 dagar innan de kommer in i Qatar, det har de inte infört än, men det är inte omöjligt att det kan införas, och då är de ju rökta. Samma sak med Thailand. Om man alla hela depån åker till Thailand och sen inför USA något liknande till Thailand, ja, då blir det inget race i USA. För det är ju bara 10 dagar där mellan man måste lämna Thailand tills att man måste åka in i USA. Och det är väl det som oroar mest, skulle jag tänka mig.
Och det som redan har skett då, det är ju till exempel att man har ställt in Formel 1 och Formel E i Kina, deltävlingar där. Det är kanske mindre märkligt då, men jag snackade lite grann också med Janne Blomqvist här inför Formel 1-premiären, och de har ju fått lägga om sin resrutt till exempel till Australien där premiären är.
Ja, och vi fick ju också som sagt, som vi sa, inledning på podden här, ett mejl där vi inte skulle åka till Qatar, sen blev det ändrat. Nu är vi tillåtna att åka till Qatar, så att det sätter lite skräck i allt möjligt här. Men som sagt, MotoGP har sagt, det senaste som de har sagt är att de kommer följa ländernas rekommendationer helt enkelt, eller ländernas regler som kommer gälla. De kommer inte ta några egna, som det ser ut nu i alla fall, beslut att nu kör vi inte där eller nu gör vi så här. Utan de kommer följa, säger amerikanska myndigheter att nej, vi släpper inte, de som har varit i Thailand måste vara i karantän 14 dagar innan man kommer in i USA. Då blir det inget race i USA, så enkelt är det.
Nej, spontana känslan från dig då, Sandy?
Ja, inget vidare. Vi ska ju åka till USA. Jag ska ju hänga med er. Jag ska ju förmodligen hänga med både i Qatar och i USA. Så att, jag hoppas verkligen att den här smittan dämpar sig, att de hittar något vaccin mot det.
Ja, vaccin lär nog dröja dock, enligt rapporterna som kommer.
Men att man gör någon, att det på något vis i alla fall begränsas då med smittspridning, det får man väl verkligen hoppas. Det gäller ju generellt för hela världen då. Men trots allt så är det ju också så, ska vi säga. Det är ju, efter alla rapporter, riskgrupper som är hårdare drabbade och som löper större risk och andra, som, så är det helt enkelt en virusinfektion som andra. Fast människan inte är lika förberedd för den.
Ja. Och det vi kan diskutera här och sådär, det är ju mer vad MotoGP kommer att göra. vad de har för tankar och idéer. Och precis som jag sa innan så kommer de följa ländernas restriktioner, rekommendationer. Det är det som gäller just nu åtminstone. Mm. Men det är klart att skulle Qatar till exempel införa att nej, men nu släpper vi inte in italienare som inte har varit i karantän i 14 dagar. Då blir det ju inget race i Qatar. Så enkelt är det ju.
En väldigt tunna startfält i alla fall.
Ja, exakt.
Ja, men de kan ju inte köra utan Dovizioso och Rossi på griden. Det
funkar ju inte.
Det funkar ju inte. Det har jag mycket svårt att tro att de kommer släppa igenom det, utan då kommer ju deltävlingen bli inställd i så fall.
Jag tror vi ska hålla tummarna för att det inte blir några restriktioner de närmsta dagarna i alla fall.
Ja, absolut. Ja, för det är ju verkligen så. Det är de närmsta dagarna vi snackar om, och sen är det igång, och sen får man ta ställning vart efter då i de här länderna som du nämner, Andreas. Första deltävlingarna Qatar, Thailand och sen USA.
Ja, sen är det Argentina efter det, och Sydamerika än så länge har väl bara ett fall, tror jag, bekräftat fall. Sen är det ganska lugnt i Sydamerika just nu i alla fall. Men som sagt, det är ju en månad.
Då kanske de säger nej istället för att släppa in det här.
Ja, exakt.
Så skulle det kunna vara.
Absolut. Släppa in folk som har varit i Italien.
Kors och tvärs i hela världen egentligen.
Ja, man vet. Mm. Ja. Nej, det är ingenting vi kan göra någonting åt egentligen.
Vi kan inte spekulera så mycket mer.
Nej, det kan vi inte göra. Utan det är, MotoGP har sagt, de kommer följa reglerna som gäller. Punkt slut. De kommer inte komma på några egna regler. Inte så som det ser ut nu i alla fall.
Ja, det om coronaviruset. En ytterligare punkt i den här podden, och det gäller filmtips. Jag tänker faktiskt börja med Sandy här. Ser du mycket filmer om racing? Och ja, det kan gälla bilar, motorcyklar eller annan typ av racing.
Inte mycket, men när jag ser dem så gör jag det gärna. Jag såg den här dokumentären om Ronnie Peterson på bio, klockren. Jag har sett kultfilmen Silver Dream med David Essex i huvudrollen på en hembyggd motorcykel. Det är det absolut sämsta film som du kan hitta.
Jag har inte lagt den där titeln på minne. Vad handlar den om då?
Bara för en egenbyggd brittisk motorcykel, och man kör alltså med Herro och Suzuki-gubbarna som statister på Silverstone och massa banor. Det är 70-talsrulle, och David Essex var ju popsångare som hade huvudrollen. Och till slut så vinner ju den här Silver Dream-cykeln. Googla gärna Silver Dream-motorcykel. Och så går han i mål, ställer sig upp och händerna i luften, och så exploderar cykeln i ett eldhav, och så är filmen slut. Det är en riktig kalkonrulle, så den kan jag inte rekommendera.
Jag påminner mig såna här gamla böcker. Fanns när jag växte upp, när jag var liten till och med, det var någon som hette Honda-gänget. Där jag tror att det var någon som raceade lite grann i någon handling där, och man försökte drömma sig in i det där. Men jag är ju inte heller uppväxt med filmer om racing. Däremot har jag sett, som du säger här, dokumentär om Ronnie Peterson och de här, och även om Senna, om hans karriär. Och jag kan säga att jag blir biten, och det är intressant att komma lite in under skinnet på förarna i de här filmerna. Det måste jag säga.
Ja, men visst är det.
Men dina filmer som du pratar om, eller som du tänker ta upp här nu då, eller dina erfarenheter först kanske, Andreas. Ser du mycket filmer om racing?
Nej, det kan jag inte påstå. Jag tycker inte att det stämmer så mycket. Det är klart att jag har sett dem som ni nämnde här nu, Faster och Fastest och Senna och allt vad de heter. Men
inte Silver Dream då?
Nej, den har jag inte sett. Den verkar inte som att jag ska se den här.
Jag har heller sett faktiskt. Kanske efter det här sen. Jag tycker det låter lite roligt.
Men jag tycker väl att de flesta är sådär. Man kan titta på dem, absolut. Men jag tycker ju om det där när man verkligen kommer in i en förare på något sätt. Det där in i tankeverksamheten. Sådana filmer tycker jag om. Eller sådana dokumentärer blir det ju mer. Som jag tycker är intressant. Jag tycker till exempel de här när man får se förarna bakom kulisserna i F1 till exempel. Det tycker jag är jätteroligt. Jag tycker det är kul att se den här lilla färden de brukar ha till prispallen och deras snack och sådär efter ett race i MotoGP. Superintressant, sådana saker, det tycker jag är kul faktiskt. Så därför har jag tre stycken som jag tänkte jag skulle rekommendera här. Det börjar med, ska vi ta den bästa först?
Kan
vi
jag tycker du kan göra det.
Ja. Finns det en dokumentär om Dovizioso som är släppt på Red Bulls hemsida som heter Undaunted. Som handlar om Dovizioso's säsong 2019. Och man får följa honom ganska bra. Jag tycker den är riktigt bra faktiskt. Riktigt bra. Det är nog den bästa jag har sett faktiskt.
Utifrån det du vet om Dovizioso innan då, var ju även så att vi hade en intervju med honom på Assen i somras. Finns det några likheter eller någonting annat som dyker upp som du höjer på ögonbrynen åt?
Nej, men just det där att allt är inte glass och ballong och strössel i den här världen, utan det är hårt där. Det är riktigt hårt. Och det går inte riktigt att jämföra med en lagsport heller. Jag funderar på att titta på lite sådana lagsportdokumentärer, hockey, fotboll och sådär. Det är inte samma sak riktigt det här, för att när lamporna väl släcks, då är det du och det är hojen, punkt slut. Det är ingen annan som gör det åt dig. Det är väldigt utlämnande på något sätt. Gör du något dåligt, då är det du som gör dåligt, det är du som är straffad för det. Dessutom så är det föraren som utsätter sig för de här riskerna som det är att köra i 356 km/h. Det går inte att glömma det, och det är då vi är inne lite på det också. Just det där med rädsla och sådana saker. Rekommenderas. Gå in och titta på den.
Det som faktiskt poppar upp i mitt minne när jag hör dig beskriva det här, det är inte rena filmer så, men intervjuer lite mer på djupet med de här förarna som har vunnit många gånger på Isle of Man. Och jag minns några uttalanden där just kring starten och känslan när man står på gridden och ska iväg. Och där startar man ju en och en dessutom. Så man har ju inte ens sina konkurrenter i sikte i stora delar, utan man gör det själv. Och ja, det var ju fler av dem som jämförde det med vad de trodde var känslan att dra ut i krig eller stå först i fronten eller någonting. Alltså man får själv ta smällen när det går illa liksom. Ja. Och det kan göra det egentligen. Det kan göra det när som helst, för vem som helst. Och särskilt ja. Isle of Man måste man ju lägga till.
Ja, särskilt där. Nej, men jag fick den känslan när jag såg den här om Dovizioso att hans kontrakt går ut efter den här säsongen. Jag har svårt att se att han går till något annat märke, utan han vill vinna mästerskapet. Kan han inte göra det, så kan han lika väl umgås med sin dotter eller någonting annat.
Mm.
Det är den känslan fick man. Så får han inte nytt kontrakt med Ducati, då tror jag han lägger av faktiskt.
Ja, trist, för det är ju en färgstark kille att ha i depån. Men å andra sidan vet man inte, han kanske iklädde sig en roll som teamchef eller riders coach eller någonting.
Många har ju svårt att släppa den här världen. Men han skulle kunna vara en sån som gör det.
Som släpper helt och börjar göra något helt annat. Ja, det kändes som att det är mycket press på hans axlar, och han har målet att vinna. Och men gå in och se den där. Jag ska inte säga för mycket vad som händer.
Dra titeln en gång till.
Undaunted.
Undaunted.
Mm. Uttalas det så?
Ja, det låter helt.
Han kommer även ha det på som namn i år på rumpan på skinnstället till exempel. Han har fimpat det där Desmo Dovi. Mm-hmm. Utan nu kommer det stå Undaunted. Det är väl, han har väl kommit överens med sin shrink.
Det är olika grejer där. Men Desmo, inte det liksom det är väl tvångsstyrningen, ventilstyrningen, eller hur?
Men vem vet, de kanske inte har dem kvar. Det kanske är hydraulik där uppe nu.
Exakt, så nu finns det inget tvång längre. Det finns bakom. Inget Desmo.
Nej, men det är väl något psykologiskt säkerligen som nu gäller helt enkelt att slå Marcus. Men jag tycker han har rätt inställning där också när han pratar om Marcus. Så det går inte att slå Marcus på hans hemmaplan. Du måste hitta andra vägar. Och så är det.
Men det här är toppfilmen du tipsar om. Alltså. Okay. Så nu är det fallande skala här.
Nu är det fallande skala.
Nu är det på sluttande planet.
Ja, men vi tar nästan som annan MotoGP också. Och då är det just om Marcus. Jag tror det var 6 eller 7 delar på MotoGPs hemsida. Också jättebra om Marc Marquez fjolårssäsong. Börjar även med operationen där som han gjorde inför förra säsongen. Nu gjorde han ju likadant tills i år. Så att, ja, där ser man också liksom vad... Visst, han tjänar grymma pengar, men... Det ligger bakom rätt mycket arbete.
Mm, det ska det. Gudarna veta att de där killarna, de kämpar sig till att komma dit de kommer. Sen vet man ju inte om de har liten skjuts i och med att de är spanjorer, att de har ögonen på sig från ung ålder och får kanske lite mer professionell hjälp än man får på Anderstorp.
Ja, så är det. Men det är ändå kontraktet där för Marcus ryktas ju att vara 1,2 miljarder kronor på 4 år.
Ja, men sen är det som du säger där. Sen är det ändå fören själv som är... man kör ju med sig själv som insats på något
sätt. Ja, så är det ju.
På riktigt.
Ja. Jo, det har vi sett många gånger i den här sporten. Hur snabbt det kan gå åt pipan.
Mm, faktiskt.
Nej, men sen den sista jag rekommenderar är Drive to Survive på Netflix. Premiär imorgon. Alltså fredag den 28 februari. F1 dokumentär, jag tror det är 8 delar. Jag tror det är 8 eller 10 delar, det var det förra säsongen. Riktigt bra. Och jag bara önskar att de gör en sån om MotoGP också, för jag tycker den är riktigt välgjord.
Och vad handlar det då om? Eller vad skiljer den från de här som handlar om MotoGP då?
Ja, men den är gjord på ett annat sätt. De följer ju under hela säsongen liksom, på något sätt. Så att, ja, men den är riktigt välgjord.
Det är kamerateam som är med hos teamet. Och,
MotoGP har en bit kvar för att komma upp i den klassen som Drive to Survive faktiskt. Okay. Ja. Men man önskar att det vore samma insats i MotoGP. Det hade varit riktigt intressant, tycker jag.
Kanske kommer de.
Sen kanske inte liksom, målgruppen är kanske inte vi som är i det här rummet, utan en annan typ av målgrupp, men det är ändå roligt tycker jag att se.
Tre vassa filmer alltså. Det är någonting för oss att gå hem och kika på, Sandy. Så kikar vi på dem tillsammans när vi reser iväg här nu om några dagar till Qatar.
Ja, vem vet. Vi har väl lite tid att tillbringa på tumman hand. Vi tre herrar. Det ska bli trevligt. Ja. Jag ser fram emot det. Jag hoppas bara på väder, att det inte blir någon storm.
Ser bra ut. 26 grader sol här nästa vecka.
Perfekt.
Annars har man ju sett allt, nästan sett allt möjligt där med översvämningar och
hagel.
Ja, exakt. Ja. Mm. Ja. Vi ska hinna med ytterligare en podd innan det är dags för premiär i alla fall. Och den här helgen alltså, Superbike VM premiär, Phillip Island, Australien. Och sen så nästkommande helg, MotoGP-premiär i Qatar. Och dessförinnan ytterligare en MotoGP-podd. Dags att runda av, eller hur?
Dags att runda av.
Tack för idag.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.